When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mm, då kör vi då. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. En episod där vi har fått slutspelslagen för handbollsligan herr. Vi är ganska nära på att ha fått dem i handbollsligan dam. Det drar ihop sig i botten där. Men förutom det så kommer vi i det här avsnittet också få en fullständig bild av hur det är att jobba som sportchef. I och med din återkomst Bergis förra veckan så kände jag att vi utnyttjade inte riktigt faktumet att du har varit tjänstledig i några år och samlat på dig en hel del erfarenheter. Vi liksom körde på lite som vanligt. Men nu har vi då förberett dig på att vi ska fråga ut dig om hur det är att jobba som sportchef. Och det visade sig att vi andra inte bara tänkte att det var intressant för lyssnarna utan att vi också själva är genuint intresserade av det. Så jag tror att det kommer bli bra. Charlie Sjöstrand är också med. Josef Pujol är på bänken.
Ja, det är fan på tiden.
Och det har egentligen inte med hans prestationer att göra. Mm. Utan bara att vi märkte att det blev lite roddigt att vara fyra. Så från och med nu så kommer vi ha ett roterande schema, va? Så att vi kör tre åt gången och Josef börjar på bänken.
Ja, och det kommer vara vi tre varje gång.
Du är som en sån här pappa som förklarar för sitt barn varför han inte fick vara med på uttagen. Nej, men de har ett sånt system. Det har inget att göra med att du klädde ut dig till pirat halva förra matchen. Det har bara att göra med rotationssystemet.
Absolut inte på prestation det här, Josef.
Men beror det på att vi har värvat en ny kille nu? Nej. Absolut inte.
Nej. Vadå? Han har ju bara varit sportchef i Sveriges största förening i några år. Känner ingen konkurrens.
Han kanske var den största stjärnan i den här podden när han lämnar, men det har ingenting med det att göra.
Får jag lov på tal om det att säga att i och med comebacken så har du också rasslat in massa nya patrons. Och då passar jag på att lyfta hatten och säga tack som fan till alla nya patrons. Vad härligt det är att ha er med.
Och till Emil.
Och till Emil som fixar in dem.
Det här ligger nog inte, det här är inte det folk tror först när de pratar om mig eller hör om mig. Att jag tycker faktiskt att inledningen på det här samtalet har varit lite obekvämt för mig. För det är ett, jag ska få prata mycket om min, alltså att människor i sig, att prata om sig själv och sådana saker, det är ju lite, ibland känner man sig lite orättvist att man inte har någonting egentligen att tillföra. Och så nu då, att du kommer med sådana här grejer. Så det, jag känner att jag har en jävla, det blir en stor roll på mig idag. Jag hoppas att jag klarar av att förvalta någon sorts förtroende här.
Annars blir det bänken nästa vecka, men det har ingenting med din prestation.
Nej, precis. Emil bestämmer.
Fan vad skönt att kunna ha den lilla pistolen mot tinningen på alla nu. Bara. Att man vet att om du inte sköter det den här veckan, då är det bänken nästa.
Inte var sån, men Albinsson kommer kanske kontakta dig, Emil, till nästa vecka. Storchefen.
Aj. Du har hört att du har infört ett nytt system här, så ska vi absolut inte ha det. Och så får jag kicken istället. Ja, det vore ju deppigt.
Nej, vi släpper det nu. Kör vi.
Vi släpper det och så redogör jag istället för handbollsligalagen som är klara för slutspel. Sävehof visste vi ju sedan tidigare i det att de var seriesegrare och allting. Så att den positionen är ju klar. Hammarby, det drar ihop sig där uppe, 33 poäng. Hur är det nu? Vill komma tvåa för att få fördelar längre fram i slutspelet, va?
Alltså, Självklart vill de komma tvåa, för vi vet ju hur starka de är i Eriksdalshallen. Då kommer de ju ha hemmaplansfördel hela vägen.
Nu får du skärpa till med rösten, annars är du bänken nästa vecka.
My bad. Det är så, helvete vad det har hårdnat i den här podden.
Klimatet som var så trevligt innan.
Det är så jävla sjukt att Emil Schelin kör själv nästa vecka. Ingen håller måttet. Nej, men dels det. Alltså så här, rent sportslig fördel såklart. Ekonomisk fördel för Kalle Mattsson och gänget. Sen tror jag ju i och för sig då att de halvt om halvt hade räknat lite med att de skulle då i en, alltså redan i en semifinal. Jag tror att de tänker sig att ja, men semifinal ska vi till, och där vill ju Hammarby hellre möta IFK Skövde än Ystad IF. Men IFK Skövde håller ju på att fucka upp det där nu. Torska hemma mot Önnered och sådär. Så att ja, det är inte så här 100% vill komma tvåa. Jag tror fortfarande det är 90%. Men innan var det 100% när de var liksom, som säger, sportsligt, ekonomiskt, och de var mer eller mindre säkra på att då kommer de få IFK Skövde snarare än Ystad IF i semifinal. Nu är inte det lika säkert längre.
Men det finns ju också en tredje aspekt värd att väga in, och det är ju att Europacup-platserna fördelas ju en till SM-guldvinnaren, en till seriesegraren, en till cupvinnaren. Men sen fjärde Europaplatsen, den får ju tvåan i ligan. Och vi vet ju att Bayern vill ut i Europa, va?
Ja, den här lukrativa Europaplatsen som kostar 150 000 per match. Och som, ja, fan vad lukrativt det verkar att spela i Europa. Det kan ju du säkert redogöra lite för, Emil, som har suttit på sportchefsstolen. Det är liksom inte som när Malmö FF går vidare från gruppspelet i fotbollen. Och så säger bara, så nu har vi säkrat SM-guldet i 5 år framöver här på det.
100 miljoner in på kontot för Malmö FF. Noll miljon ut från kontot för Hammarby Bayern. Ja, men precis som du sa, du, Ystad, tunga skalper, ligger nu trea. Lite synd då, för vi såg ju fram emot den där härliga, det här härliga mötet som låg i spåkulan, att det skulle bli Ystad-Kristianstad redan i första utslagsrundan. Så ser det ju inte ut att bli längre då. Sen sa du Skövde där då, nu mera på femte plats. Lite, ja, en missräkning från deras sida. Malmö har ju legat med bra hela vägen. Och sen Önnered då, på sitt historiskt första slutspel, det måste vi väl ge dem, va? En liten applåd för.
Ja, härligt att de klarar av det ändå. Och levde upp till förväntningarna. Det var ju roligt att de klarar av att komma sexa eller sjua med det laget. Eller åtta för den delen. Det är väl alltså så här. Jo, visst. Bra jobbat. Men, och jag har lite grann. Jag tycker också det är lite synd att IFK Skövde håller på och fippla till det. Och halvt om halvt synd att IFK Kristianstad slog Sävehof i helt välförtjänt i Partille igår lördags, och jag var där och kolla, och det är bara för att jag hade gärna velat ha IFK Kristianstad Önnered i kvartsfinal. Och det är bara för att se hur Don Beutler ska reagera, eller hur, om han ska gå upp
och ska köra en halvlek då. En halvlek på varje bänk då, eller?
Exakt, liksom, ska han bara köra hemma matcherna för han är ju målvaktstränare för båda lagen då, om inte det för de som inte vet det, eller om han typ avskriver sig själv då från hela den kvartsfinalserien, eller om han väljer en sida när det ska börja sådär. Ah, fan, jag tror ändå det är ändå godare att vara med i Kristianstad typ.
Men på tal om det, du var ju då och såg Sävehof. De är klara seriesegrare och de har Europa och sådär. Men vill man verkligen gå in i ett slutspel? Nu har de 3 raka matcher utan vinst. Om de inte vinner nästa heller, då är det liksom 4 matcher utan vinst in i slutspel. Börjar det inte bli lite... Alltså, jag gillar ju den så att säga iskalla coachingen då. Att man roterar och att man, ja, inte medvetet så att säga lägger sig. Men att man gör inte sitt max och man är inte så orolig för att ta några torsk där. Men nu måste det väl börja bli lite läskigt även för Sävehof.
Alltså, jag tror inte det. Alltså, på ett visst plan så är det ju som vi har pratat om. Alltså, det tar ju någonstans på självförtroendet att förlora. och man får liksom inte göra det för länge. Men i det här fallet så, alltså för mig var det, jag räknade nästan med Kristianstad-vinst igår med tanke på vad liksom, du är klar seriesegare och framförallt du ska spela mot Hannover på tisdag. Alltså när avsnittet släpps så är de förmodligen redan på väg ner. Och om de ska ha någon chans att göra liksom en bragdartad insats där, så måste ju alla vara friskare. Jag var nästan lite förvånad att de ställde upp med bästa laget ens mot Kristianstad i första halvlek. Så att jag är väl inte sådär... Jag tror att mycket av fokus ligger på det. För som jag har varit inne på så tror jag att framförallt Apel vill verkligen, verkligen liksom göra någonting i Europacup-spelet.
Ja, och jag här har jag något lite kul faktiskt. Eftersom att jag har ju varit med i såna här perioder i Sävehof. Sen är ju jag delaktig i att sätta tonen och önskemålen lite utifrån hur vi ska formtoppa. Man sitter ändå med och pratar även om man inte tar ut laget och sådär. Har väl givetvis någon liten input. Jag vet inte exakt vad Jonathan Stenbäcken har för inflytande där. Men han är säkert lite som jag, att man sitter och pratar och så låter man tränaren egentligen bestämma. Men vi hade ett liknande läge mitt sista år. Där vi hade lite jävligt coola matcher. Jag tror vi åkte mot kadetten Schaffhausen med ett mål. Vi hade Magdeburg i gruppen bland annat och sådär. Så det var en häftig Europa League-säsong. Men det kom ju då som sagt med jävligt mycket matcher och man vill kunna formtoppa och serien är viktig, lite viktig. Men Europa prioriterades. Så det måste jag ändå säga, Europa prioriteras. Men det som var extra kul när vi spelade, när vi gick in i en period, och där kommer du nog gilla Emil, för att det handlar lite om Hallby också. När vi insåg att schemat var supertajt, och vi hade också problem med att kunna få boka hallen och spela exakt när vi ville, så det blev extra komplikationer på sånt, yttre omständigheter, då insåg vi att vi behöver antagligen lägga en match typ i en landslagsvecka. Och fråga förbundet om vi får det. Och sen måste den andra klubben gå med på det. Men om Sävehof kommer och säger vi skulle vilja ha en landslagsvecka match, då säger man oftast ja. För att vi hade Vettle, Elias, kanske Jonte. Alltså såhär 2-3. Nej, det här var nog inte Jonte. Men kan vi ha Felix, var nog in lite det där året. Ja, det var potentiellt i alla fall 3-4 spelare som kunde vara borta för oss. Så många lag hade ju tackat ja till det. Ni förstår vad jag menar. Och det enda lag som vi kunde se att vi kunde byta med var Alingsås. Och det ville vi inte. Alltså vi kände att vi är tvungna att göra det här för det de sportsliga, att vi vill inte få skador, vi vill ha ett humant schema och vi vill kunna satsa på Europa. Så då var vi tvungna att flytta Alingsås-matchen, såg det ut att vara. Men det ville inte jag. Vi var eniga om att vi var tvungna att göra det, men det ville, så då försökte jag få Alingsås att byta omgång med Hallby. Ja, för att sen flytta våra match med Hallby.
Visste ni att ni...
Nej.
För den
nej, så här. Vi var ganska övertygade om att vi skulle förlora den här matchen. För att vi var både trötta, slitna och vi hade...
Men ni vill hellre förlora mot Hallby än Alingsås.
Ja, men vi visste att det här var en... Men det är också taktik i det, för att vilka är ens konkurrenter, vilka får energi och vilka... Inget ont om Hallby, men Hallby tror jag så var alltid har känt att skulle vi få dem senare eller skulle vi liksom... Det gör inte så mycket, men Alingsås i ett slutspel har ju alla varit så här. Fan, vi vill inte ge dem något extra. Sådär. Och sen rivaliteten och allt det där. Man, alltså, om vi fick välja att flytta in en match i... som vi visste att vi skulle ha svårare att ta poäng i. Det är klart att vi vill göra mot de som inte är på våran där uppe där vi är.
Jag har varit en sån jävla dålig sportchef. Jag är alldeles för naiv. Någon hade ringt mig och bara, kan ni tänka er att flytta den matchen? Jag bara, ja, fan, det är klart.
Och så bara, kolla om hallen är ledig.
Och de bara såhär, åh fan vad dum huvudet det var nu. Det var ju precis det de ville.
Ja. Nej, men så det där, det var ju en, nu kanske vi kommer landa lite mer i det sen. Men det där var ju en av sportchefsgrejerna som jag tror att ganska många andra inte vet att det föregår sådana saker i. Och i grund och botten är ju argumentet för sånt spelarnas, alltså, hälsa indirekt. Alltså, det är jävligt mycket matcher när du ska... Och man reser ju inte bra restider och sådana här grejer heller.
Nej. Men apropå Schelins fråga då. Hur upplever du som då liksom befunnit dig nära Sävehof-truppen, men även, alltså, du har ju spelat, men framförallt kanske som sportchef då. Alltså, jag säger inte att de har vaskat de här matcherna. Men det ändå varit så här, tappade de poäng mot Aranäs väl? Eller, och så var det Hammarby borta, var de, ja, det var inget snack. Och matchen som jag var på, det var egentligen heller inget snack. Utan så kändes liksom starkare. Alltså så här, tror du att det finns någon risk att alltså så här, fan, att det sätter sig huvudet på dem? Eller är de så här medvetna om att, ja, men okej, vi har redan vunnit, vi vet varför vi gör det här, detta är vårt fokus, vi kommer inte ha några problem att ladda om sen?
Jag tror att det är så. Hade det varit över en lite längre tid och kanske någon match som de vet så här, fan vad vi gick för den här matchen, alltså vi gick för 100% som en vanlig omgång 17 liksom, så då tror jag att det hade tagit mer på. Men det här tror jag de är lugnt, det är lätt att skaka av sig, det är också lätt att lura dem lite så här. Men samtidigt så vet jag också att Sävehof har försökt vinna alla matcher, och hade de ledit med 2-3 mål mot Kristianstad, då hade de gått för det hela vägen. Men så jag tror att det är en bedömning under matchen också. Nej, men vi fortsätter byta på ett lite annat sätt än vad vi gör annars och sådär, för att ja, inte riskera skada.
Som sista grej angående den matchen, så kan vi egentligen släppa den. Är att Micke Apelgren, han stod ju inte upp under hela matchen. Alltså det var ju Linus Ekmans match från start till mål, och det var ju såklart bestämt på förhand. Och Ekman ska ju ha dem nästa år som huvudtränare. Så det är väl ett bra sätt att liksom börja träningsmatcha i skarpt läge redan nu. Det är väl perfekt läge. Men det säger ju också lite om det här. Hade de verkligen, verkligen velat ha 2 poäng, då hade det ju kanske inte varit så. Och jag hade också blivit lite irriterad, om jag ska vara helt ärlig. Så här, varför går ni fullt i den här matchen som betyder noll och ingenting för er, när ni har en av säsongens viktigaste matcher på tisdag nere i Hannover? Så att, ja, det är väl det som finns att säga om den matchen.
Och sen har vi då sista slutspelslaget, just nämnda Alingsås. Och det var ju för jävla skönt, tycker jag, att Mikael Frasse Fransén fick ta sitt Alingsås till slutspel även det här sista 12:e året som han är i föreningen. Jag såg att de skulle göra någon liten sån Frasse-match nu också inför sista omgången och så här. Så att det, ja, man vill ju att han ska hyllas lite nu för lång och trogen och jävligt fint arbete i Alingsås innan han vänder hem till hemmaföreningen där IK.
Verkligen.
Ja, och det var ju precis som Josef var inne på, och som lite grann jag med, att så här, formen när vi tog sats inför de sista 4-5 omgångarna på Alingsås var ju usel. Men så vet man så här, ja, men fan, det är någonting med jävla Alingsås. Och de kan lika gärna slå Skövde, de kan lika gärna slå Malmö, plus de ska slå. Och så bara, vad har hänt då? Ja, men det är exakt det. Och så är det helt plötsligt lucka ner, samtidigt som Guif har rasat. Givetvis precis i samband med att Marko Roganovic inte längre är tillgänglig för spel. Det har ju varit förödande för Guif.
Lite läskigt om man blickar framåt då, om nu vi föreställer oss att Marko Roganovic har stora anbud att ta sig an. För det har ju lämnat spelare ifrån Guif innan, och de har ju lyckats varje år att få ihop det ändå. Men utan Marko Roganovic har det inte sett så kul ut.
Tycker jag faktiskt att Guif sista typ 3 åren, ja, det har varit mitt, alltså min motsvarighet till Charles Aranäs. Jag har ju typ känt såhär, vad fan, hur ska de lösa det här? Alltså spel, alltså, det är alltid sämre så här. Ekonomin är sämre, Christian kan inte vara kvar. Alltså det är såhär, ja, okej. Det verkar som att de kämpar rejält, och ändå är det imponerande faktiskt.
Sen har det inte hänt så jävla mycket kring de andra sträcken där. Det ligger kvar läget ungefär som det var när vi lämnade sist. Så det behöver vi inte snacka så mycket om, utan vi bara...
Amo har gjort ett litet ryck mot Halby.
Jo, men det har vi redan konstaterat, att det är klart att Amo kommer ta den där ingenmanslands.
Men det är för att du kastar ryxan, va?
Nej, den har
jag och Josef, känts... Jag och Josef skrev under på det. Ja. Det var ett gemensamt
kast. Jag var inte med och initierade det på något sätt. Nej. Faktiskt.
Utan, du satt på och nickade i 3 minuter. Redogjorde för varför Halby inte löser det.
Nej, och då, det, nej. Men det var det. Och Aranäs lugger där nere, det är fortfarande spännande som fan. Sista omgången kan vi ju bara notera då för alla som sitter och undrar, men när är sista omgången då? Ja, den är på torsdag klockan 19.00 och alla spelar samtidigt, så att den ska man väl tuna in då, va?
Men fan, är det redan nu på torsdag?
Ja, de spelar 25 och 28.
Jajamän.
Ja, det är full omgång måndag nu när det släpps, ja, såklart. Jag tänkte, helvete.
Halv, ja, ja. Jag tror att den är nästan exakt halv ikväll, ja, och sen hel på torsdag.
Ja, så är det. Det är väldigt haltande. Ja, det är bra. Bra, bra, bra.
Yes.
Där har vi också våra filosofier. Med, jag sa att den var nästan full och du direkt var snabb med halv. Som är jag.
Optimist. Vi lämnar det. Blickar över mot damerna då. Fin mötet Skurus-Överhof där. Ska vi ägna det några minuter, Charlie?
Ja, men det måste vi göra. Och ja, men vi konstaterade ju att Skurus sitter i förarsätet här, för att de hade ju till och med kunnat förlora den matchen mot Sävehof och ändå ha seriesegern helt i sina egna händer. Så vi sa väl det, att ja, men det är ju mycket som talar för att de kommer står där som seriesegrare, och nu är det ju klart redan innan sista omgången att det är Skuru som vinner handbollsligan dam 2023-2024. Och det mest anmärkningsvärda med allt det här är ju såklart 14 mål av totalt 26 som Skuru gör mot Sävehof kommer från Alexandra Bernholt. Det är rätt starka jävla papper, alltså.
Det får man verkligen säga.
Och ibland, och hon är ju liksom en notoriskt bra straffskytt. Och ibland, alltså, det är inte, hon gör ju 10-12 mål emellanåt. Och då kan det ju vara så här, 7 eller 8 och de kommer på straff. Nej. Det är 0 straffar. Det är 14 spelmål på 17 avslut. Och liksom, det är ju hennes stora bidrag, för det kan ju också vara att ibland så gör hon 10 ass. Hon har 3 assist den här matchen.
Jag bara flikar in kort. Jag vet att jag har nämnt det här innan, men det tåls att upprepa. Hon leder nu skytteligan på 171 mål. Tvåan har 149. Så det är alltså en stor stilad seger i skytteligan. Men nästan ännu mer imponerande är assistligan, som hon då naturligtvis också leder. Där har tvåan Emma Wahlström 99 assist. Vet du hur många Bjärnholt har?
138.
Oh, säger jag. Bra gissat, Charlie. 137. Det är fan
hon blir blåst
enormt.
på en.
Ja, just det. Det var säkert, det är säkert sekretariatet som har missat
det. Ja, det är jävla mepp. Mepp-delegat. Ja, nej, fy fan.
Men alltså, vinna både assligan och skytteligan med då, ja, över 30 på båda.
Ja, nej, och alltså det här, det, alltså jag kan typ inte riktigt förstå det. Alltså jag kan dels inte förstå att Sävehof mäktar med och gör 22 mål bara. Det är svagt. Men också så här, vad är det de ställer upp med på 9 meter skur? De har knappt 9 meter spelare. Det är ju så här, utifrån sett så tänker man, okej, ta bara Alexandra Bjärrenholt så kommer det här lösa sig. Tvinga någon annan att bli matchvinnare den här matchen. Tvinga Ellie Hammarström att kliva fram här nu. Eller liksom så här, jag tar bara random namn. Men de låter Alexandra Bjärrenholt, eller så här, de lyckas inte förhindra. De kan inte stoppa Alexandra Bjärrenholt för att göra 14 jävla mål. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag frågar dig då, Emil Berger igen. Hur ser du på det här nu? Alltså, Skuru vinner handbollsligan. Det är 1-1 i inbördesmöten. Tycker du att Skuru är favorit till att ta SM-guldet nu? Eller är det fortfarande Sävehof?
Alltså jag vet ju att Stockholms, eller Skuru-fans, patrioterna, de kommer ju kanske hoppa av här nu. Sådär. Men
jag tror inte det finns några som lyssnar på den här podden.
Nej, men oavsett så, nej, jag ser Sävehof som, för jag vet att det kommer trilla in en, två spelare här nu, så att de får lite mer naturlig bredd och hit och dit, och sen tror jag att när de har mer verktyg i till exempel som vi sa nyss, ett 5-1 och få bort Bjerrenholt, det är väl ganska tydligt. Jag tror också de flesta är så här, Sävehof, du sa själv, de gjorde bara 22, så Sävehof gör ju uppenbart en ganska dålig match framåt framförallt. Och sen om man då kan få till ett fungerande 5-1 på Bjerrenholt, som okej, okay, det låter enklare än vad det är, men kan man få till två inte superavancerade grejer, alltså ett normalt anfallsspel, då gör de väl, vad tror vi, 28, 29 där någonstans.
Mm. Alltså det, jag tycker bara att så här, det, jag erkänner mig skyldig till det som blev liksom, det blev lite blottlagt förra veckan, att jag tenderar att säga när så här, Cassandra Tolbring inte mig hör för att hon har fött barn. Hon ska väl för övrigt kanske också göra comeback i slutspelet nu, men liksom så här,
hon har spelat med B-laget tror jag.
Hon har det. Ja, så här, det är ett stort tapp för hör så här. Ellen Voutilainen drar korsbandet i Skuru, fan vilket bakslag. Men så tenderar jag att så här, det är som sagt tre eller fyra korsbandsskador i Sävehof. Och jag typ bara så här, ja, de är där de är. Liksom så här, det är, jag tenderar att liksom så här nedvärdera Sävehofs skador lite grann, för att jag så här på förhand snackat om att, ja, men liksom man tänker att de har en sån överlägsen bredd, men och det är jag skyldig till, och det är liksom så här, det kanske man nog inte borde göra. Man ska inte förringa att två landslagskanter har skadat korsbandet exempelvis. Men
det största som du kanske då förringar, eller jag vet inte var exakt vart kommer landa, men mitt försvarparet från förra året, Johan Forsberg och Thea Blomst. Thea har varit väldigt mycket skadad, och Forsberg har varit borta på grund av graviditet och sådär. Så det har alltså spelat kontinuerligt två stycken 0-4-or.
Ja, precis.
Det är väl, nu har de väl släppt in jättelite mål ändå, men det stavas ju också mycket Johanna Bunsen. Alltså sådär. Och sen är Carmen Martin, som var väl kanske sämre än världsspelaren Carmen Martin är, men samtidigt så spelar ju hon på höger nio när matchserien, när finalerna vändes och de vann förra året. Ja, ja. Sådär, så att det, vi snackar rätt så mycket ändring i lag, ja, och hit precis. Och dit. Ja.
Nej, men du har helt rätt.
Där har du kanske tre spelare tillbaka till slutspelet.
Ja. Ja, men du har helt rätt. Och jag tror delvis att det är att så här, det blir klart ganska tidigt att Johanna Forsberg inte skulle vara med. Så då är det som att för mig är det inte ett avbräck, för jag har typ inte räknat med henne på hela säsongen. Så det är så här, ja just det, hon skulle egentligen varit med. Jag får påminna mig om det. Och nästan lite samma med Stella Eselius. Men oavsett då, så om jag bara tittar på de som faktiskt är speldugliga i Sävehof, så är det ändå sådär att liksom, ja, jag tycker att de, ställer man upp deras speldugliga spelare mot Skurus eller Hörs eller Önnereds, så tycker jag att Sävehof ändå har favoritskapet. Jag landar i det ändå. Alltså det är ingen som har Nina Koppang. Det är ingen som har Johanna Bunsen. Laura Jensen är... Ja, jo visst. Alexander Bjerrenholt kan matcha henne. Alltså så här. Men
du har Stankiewicz, Laura och Mihailovic. Alltså som lite rotation. Och Elin Karlsson. Alltså som fyra
precis, alla det de har fyra, ju inte hör liksom.
Elin Karlsson tror jag hade varit första vänsternia i Skuru.
Ja, exempelvis så att, ja.
Imponerande bredd. Fyrblocket där, 1-4. Det kunde man ju satt i, ja, för två år sedan känns det som. Men Skuru, Sävehof, Hör och Önnered, de är där de förväntas vara och kommer alla vara storfavoriter, vilka de än ställs emot i de andra, och det är satt. Sen så har vi då Kristianstad, Skara, Hallby, och sen så drar det ihop sig då till den där nuggeten som du redan har varnat för, Charlie. På onsdag alltså, smäller det. Då har vi den där att Skövde, de möter Hör och ligger ett poäng före Västerås som möter Lugi. Som i sin tur då, i och med att de vann mot Kungälv, bara ligger en poäng bakom Kungälv, som möter Aranäs, som är klara för Ingemansland och inte har något att spela för. Det är en jävla god omgång där.
Alltså vi fick ju precis det vi ville ha. Mm. Vi var, alltså så här, det, Västerås klarade av att slå Skara. Trots bedrövligt, trots höst eller vårens sämsta form, så slog de någon som har vårens bästa form. Och som du säger, nu är vi i det läget att Västerås-Irsta måste vinna. Det räcker inte med kryss, de måste vinna för att gå till slutspel. Lugi måste vinna. Det räcker inte med kryss, de måste vinna för att inte åka ur. Det är ju... Ja, jag blir nästan, inte fnittrig.
Ja, det är inte svårt, det är inte svårt att välja match på onsdag. Det kommer vara mycket ångest i ögonen på spelare, tränare och fans också om de syns i bild.
Ja, jag hoppas att det kommer lite jävla folk till biblioteket i Lund. Alltså, för det är... Ja, nej, det är, som sagt, jag vet vad jag gör på onsdag. Amazing. Sen kanske inte räcker ändå. Alltså, så här, vi vet ju att om Lugi slår Västerås, ja, då är Västerås bye-bye, det blir inget slutspel. Men som du säger, Kungälv ska möta ett Aranäs som redan är klart. Och sen säger jag tycker Kungälv har presterat en handboll som är bättre än 8 intjänade poäng. Så att det kanske skiter sig ändå för Lugi, men det kommer du inte veta. För att de kommer ju liksom, de behöver ju gå fullt. Så den matchen kommer ju inte påverkas av övriga resultat eftersom allting spelar samtidigt. Så att, nej, det kommer bli mäktigt.
Och en annan grej som kommer bli mäktig, det är att vi nu ska få höra hur det är att jobba som sportchef. Det här har jag fan längtat efter i men egentligen sen du började jobba som sportchef, Bergis.
Första frågan. Det är så svårt att axla det här, tror jag. För att, ja, här, precis, för att om jag skulle berätta om det skulle låta som ett jävla pissjobb, tror jag. Ja. Alltså, det finns jättemånga bra grejer, men det man kommer ihåg var ju, alltså, det är så mycket jobbiga grejer.
Att du men behövde lära dig Excel och annat. Men jag tycker...
Ja, men det behövde jag inte riktigt ändå. Jag behövde bli bättre, så kan vi säga. Men det var inte lika jobbigt som jag trodde.
Ja, men jag som typ har ägnat stora delar av mitt liv åt Football Manager och liksom tänkt att drömmen måste få vara att vara sportchef på riktigt liksom och så. Min första fråga är, hur stort inflytande har man egentligen? Är det sportchefen som liksom väljer vilka spelare som ska in i truppen och sådär?
Sävehof jobbar jävligt respektfullt. Jag tror det är lite olika från klubb till klubb. Och vissa klubbar har ju ofta något så här sportråd. Jag hade ju några som jag kunde vända mig till. Men det blir lite smalt. Men en av dem var till exempel Glenn Claesson. Och där tror jag Charlie vet att det får man inte. Han jobbar på pressbyrån och är en Sävehof-gubbe som tjatar mycket. Det är mer så här. Han ställer lite kontrollfrågor om... Ja, om de är i vägen för någon ungdomskille och sådär. Det är typ, men det är ingen i Savo som bromsar. Men i andra klubbar tror jag att det kan finnas lite mer gemensamma beslut. Trots att man är... Alltså jag vet att de sålde väl Krins. Trots att Jesper Larsson inte ville det. Alltså styrelsen gick väl in och bara... Vi säljer han. Gick ju chansen. Där hade jag en grym styrelse och Stefan Albrektsson var ju jättebra. De litar fullständigt på att det blev bra. Sen var jag alltid tvungen att uppdatera på de större grejerna, lönebilder och sådär, så att det skulle passa in i kalkylen, så att det inte skulle komma chock till höger och vänster.
Men du får en liksom en stor, alltså du har en hel budget och så får du själv bestämma hur du ska vikta typ vänstern i budgeten mot vänsterkant och sådär, eller?
Som fotbollmanager.
Det folk tror jag, och som viss, på ett sätt som vissa jobbar, det är lite olika hur folk jobbar, men vissa jobbar så att de har en hel, alltså du får en siffra. Det här är dina bruttopengar. Där får du göra vad du vill med. På ett sätt hade jag kanske, men jag jobbade inte riktigt så. Jag hade i huvudet en ungefärlig känsla på vad vänsterkanterna tillsammans tjänade, vad 9-meterna tjänade, och sen har man alltid en liten känsla på hur många procent lönerna går upp från år till år, för många skriver kontrakt att man har en liten ökning varje år, lite som när man jobbar, att man har en liten efter lönesamtal så har man typ en automatisk liten löneförhöjning. Så med det i bakhuvudet, och sen då att jag menar, jag ska gå till exempel tappa Gissim. Det kan ju alla lista ut med röven att han tjänade ändå ganska okej. Han var en stor, alltså ett stort talang, vänsterhänt och sådär. Då såg jag det alltid som att här har jag ett stort utrymme, en stor pusselbit. Den måste jag lägga. Jag måste lägga den här pusselbiten. Och sen i slutändan hade jag lyxen att kunna gå till styrelsen och säga, ja, budgeten är det här. Och jag har gått över den med 7% ish. Och då har de ändå tyckt att det är fine. Alltså typ så. För att de små pusselbitarna, när jag säger så, men det är helt stopp. Då säger jag, men vi måste ha en andra högerkant. Men han kostar bara x antal tusen i månaden. Det är en, han kanske bara kostar 8000 i månaden. Och då säger de, men det är fine, ta den. Sådär. Så att jag, små pusselbitarna sparade jag, för de visste ju att man alltid fick in, eller om man skulle säga. Så jobbade jag lite. Jag tog positionsvis och så hade jag en lite större post, sen hade jag en lite mindre post och så fyllde, alltså jag bytte dem egentligen bara. Och så kollade inte jag så mycket på Excel-arket.
Okej, men det där är ju jävligt intressant. Och då kommer nästa fråga. Du har en pusselbit där. Du ska in något. Hur fan går det till rent praktiskt då? Scoutar du? Har du några som scoutar åt dig? Eller är det... Ja, hur går det till att hitta spelare?
Alltså, ligger vi ute i god tid, vilket jag upplevde så att vi nästan alltid gjorde. Coronaåret var ju, det var lite ovisst med pengarna. Så då fick vi skjuta upp någon månad allting. Och det tyckte killarna var lite jobbigt, men det är en annan femma. Men däremot så, när jag märker då så här, ja men här har vi utrymme att göra något lite bättre. Då pratar jag givetvis med tränarna en ytterligare gång. Det som är lyxen i Sävehof är att vi hade alla tränare på kontoret. Både ASS och huvudtränare i bägge dam- och herrlaget. Vi hade också A-pojkstränaren och A-flickstränaren under ett av mina år på kontoret. Så vi hade ju dagliga samtal. Vi käkade ju lunch och grejer. Vi behöver inte ha ett så här veckomöte bara för att liksom lägga ramar. Jag visste ofta så här, ja men det här vill vi ha ungefär. Men så fort då, vi ska ha en vänsternia. Vi kan satsa på en lite bättre spelare. Då listar vi ut ungefär vilken typ av spelare vill vi ha. Och så tänkte jag ibland så här, jag hade helst velat haft han. Och sen kollar man ju en del handboll. Så då tänker man lite så här, undrar om vi kan få han. Så hör jag av mig oftast till, vi säger att jag går på en kille som, vi kan ta Henrik Tillstedt som ett exempel. Då har jag mött han några gånger. Då tänker jag att Josef känner honom, för de spelar i samma lag. Då skriver jag först till Josef. Är han härlig? Är han en god gubbe? Vad är han för gubbe? Och så får jag höra att han är en bra gubbe. Då skriver jag till honom. För att vi har alltid någon gemensam kompis, eller vi har mött varann, och så skriver han vet vem jag är, och så köter vi lite gött ett tag, och sen hör jag mig för lite kring hans situation och sådär. Och är det då ett intresse, då frågar jag alltså, men vad har du för agent? Och då tar vi oftast en agentvägen. Några gånger när vi var sent ute så här, vi måste ha en högernia, eller vi måste ha en linje. Då skrev man till agenter direkt så här, jag behöver en linje som tjänar ungefär så här mycket, vad har du? Sen en grej som jag tror många på manager också, man blir väl på football manager, då blir man väl erbjuden spelare ibland, va? Eller på så här free transfer list och såna här grejer. Det finns väldigt många agenter som du aldrig talas om. Det kommer liksom, du får mail och du får samtal och WhatsApp, inte dagligen men några gånger i veckan. Och ibland är man ute efter spelare. Men då var man fan tvungen att lära sig fort att liksom, man fick så många obskyra förslag på spelare som inte alls passar in. Alltså sådär. Så då med vissa agenter så var frågan egentligen bara, vem är din bästa spelare? Alltså det var såhär, vem är din bästa spelare? Vem är din bästa linje? Och så fick jag två förslag. Och så fattade jag då, nej, den här killen kommer vi aldrig jobba med. Och så kunde man typ radera han och blocka han typ nästan.
Jag kan bara flika in, jag kan bjussa på, eftersom det här är jag tror inte att det här kommer nå någon av de berörda parterna här då, så min gamla klubb GVD Minden, deras sportchef nu då, spelade jag med en säsong. Och han var mittsexa i min den, och sen gick han till Lübecke som var liksom, ja, våran konkurrentförening så liksom, men bodde hela tiden i Minden, så vi hängde en del. Så vi liksom så här, ja, en av dem som jag ändå lärde känna där nere, han är sportchef där nu, så han frågar mig en del om spelar i Sverige. Och sen är det ju såklart, de ligger ju liksom och kämpar i botten av andra Bundesliga nu, så det är inte så att what can you tell me about Ludvig Jurmala Åström, så här, ja, han är förmodligen inte intresserad av er liksom sådär, men apropå det du sa att man kollar först med Josef, så kollade ju han med mig då, för de har ju som sagt haft en riktig kris i vår här nu och är ju fortfarande inte helt på det torra. Och då skickade han till mig: hello, how are you? Simon Jalakiewicz once played in Sweden for a year. Do you still remember him? Och det är ju han som var i RIK det året de åkte ur. Och som sagt, jag kanske skiter i det blåskåpet här nu. Men ja, skitsamma. Då svarar jag som jag tycker. Att yes, I remember him well. He is not the guy for you. He doesn't care if you lose as long as he scores 10 goals. He can score a lot of goals, but he can't play defense and is definitely not a team player. Och han svarar, okay, thanks. Och 3 veckor senare så ser jag att han är klar för Minden. Så här, okej, så mycket var min åsikt värd. Eller så här, ja, det, vi kan ändå inte, vi måste ha någon. Men det var lite roligt bara så här, att jag kollar med min kille i Sverige här, vad han tycker. Jag känner att jag kunde inte vara klarare. Nej, på vad jag tycker om den här spelaren. Det är ett stort jävla rött kryss bara. Ta inte honom. Och han bara, okej.
Okay. Så att du har liksom lagt en plan. Du har hittat pusselbiten. Den passar in i hur ni vill spela och så. Och du har mässat honom. Du har fått kontakten till agenten. Du sätter dig ner med agenten. Hur går det mötet till då, när ni ska signa så att säga?
Ja, men först är det ju lite, vi tar det via agenten och då säger jag så här, men han har sagt till mig att han är intresserad. Och ja, vi kan väl ta liksom det tekniska här nu med lön och sådana saker. Men då tillkommer alltid lite frågor som spelaren inte riktigt har vågat fråga själv. Och det kan vara lite allt från roll i laget. För man vill ibland inte verka öppen och så här, kommer jag spela mycket? Alltså det... Sådär. Men så ibland med vissa så har Micke fått vara med på ett möte. Och så har vi liksom, då är vi ibland suttit och kollat lite video. Vi kan ha tagit med, på någon spelare har tagit med klipp och visat så här till exempel. Det här tror jag vi skulle passa väldigt bra in hos oss. Det här borde du bli bättre på om du är lite yngre spelare. Så vi kan skicka med lite typ pointers och sådana saker. Med många spelare så var det inte någon tränare. Alltså kontakt heller. Alltså så. Men det är egentligen några veckor eller några månader eller några dagar beroende på hur läget är. Med tråkigt tekniskt när agenten försöker köpa sig tid och svara bara ibland och drar ut på tiden. För det kanske finns ett till anbud. Man vill vänta på något bättre. Man vill förhandla med... Alltså, ja, det är ju en evig kamp med agenterna där ett tag. Alla är inte så, men, och alla övergångar är absolut inte så. Men vissa är ju, alltså, man kan känna sig klar i december och så skriver man på i slutet på februari. Alltså
det är... Men vad är det sjukaste en agent har gjort då? Eller, alltså så här, som du säger, vissa vill du inte ens jobba med. Men de agenterna som du bevisligen då har jobbat med, vad är det sjukaste de har gjort?
Jag har inget supersjukt så. Det är taktik och man vill kanske skapa en liten osäkerhet hos motparten. Och då slänger jag in 2000 kronor extra. Men det var faktiskt en grej som jag tror kan vara ganska intressant. Och det är annorlunda, jag har aldrig hört någon annan göra så som jag gör. Jag säger inte att det är rätt och sådär. Men ibland är det lite så här. Ja, jag vill att du ska skriva på för oss. Det kan vara en som ska förlängas eller någon som ska gå till oss. Och då säger jag, när tror du kan ta beslut? Jag försöker prata så mycket som möjligt med spelaren också. Och de säger, nej, jag vet inte, jag måste ta det här. Så här. Och så väntar jag lite, så kanske går några timmar. Så på kvällen så skriver jag ofta så här. Vi gör så här, vi vill jättegärna ha dig. Och jag vill symbolisera det tydligt. Vi gör så här, du får 10 000 kronor i sign-on. Men för varje dag som du inte har skrivit på så blir det 1 000 kronor mindre.
Kaxigt, ja.
Ja. Och det är en sån här, alla reaktioner jag fått på det är typ så här, haha, sjukt. Jag bara, men på riktigt, vi kör så. De bara, ja ja, kul grej. Typ så här, och så är det någon spelare som har typ väntat sig dag 7. Och
när är det någon som har fått 10?
Nej, men 7 tror jag var rekordet. Det är väl 2 eller 3 spelare. 7 tror jag var rekordet. Och då var det typ så här, den bara, fan, jag visste ju typ i förrgår att jag skulle skriva på. Sa det,
ja, idiot, sa du.
Ja.
men så här, det här, det du beskriver nu, det är ändå det jag kan föreställa mig. Det här är ändå det som du beskriver som lite FM-grejen, Schelin.
Mm.
Ja, du sitter och förhandlar spelare, bygger en trupp. Ja, jag frigjorde en stor lön på den här högernian. Om jag då tar en lite billigare högernia, då kan jag köpa en dyrare vänsternia. Alltså det är så här, det kan man ju fatta att en sportchef gör. Det jag inte fattar är vad sportchefen gör. För det här är det pusslet man gör inför säsong. I november, när vi sitter och typ inte vet vad vi ska prata om i podden, för att det är en vanlig november, vad gör en sportchef då? Det är det som jag, trots att jag liksom har levt i den här världen, inte riktigt fattar vad sportchefen gör på sitt kontor varje dag.
Men jag har ju sagt det till er några gånger att en sportchef är, det låter ju också, det är en titel som är snygg och bra och så, men indirekt så är man ju betjänt åt A-lagstränarna.
Mm.
De beställer saker. Alltså det kan vara, alltså när pandemin kom, då var det oklart med ekonomin lite så här, vart kommer vi landa? Blir det några bidrag för idrottsklubbar och så här? Då fick jag ett utläggsstopp. Jag fick inte köpa in någonting liksom. Men det var Mickes första år och Micke var inte helt nöjd med ett inköpsstopp.
Micke vill köpa in grejer.
Micke ville köpa grejer. Och han hade sagt mig innan det här kom så här, men har du köpt de här? Och jag bara, nej, men vi håller på att kolla. Jag kommer inte köpa de dyraste som du swishade, eller de som du skickade till mig här.
De dyraste vad?
Skotträningsbollar, plastgubbar, bättre koner, häckar, en bättre steg. Micke tyckte att stegen som Sävehof haft, alltså en sån snabba fötterstegen som de har haft i år, den var för dålig. Så vi fick köpa en ny sån.
Det här gläder mig något oerhört att han är så noggrann med detaljerna på ett...
Micke köpte in massa nya gummiband. Men det här var ju så, eller jag köpte in, men Micke tvingade mig att köpa de här grejerna. Men det som var kul då, det var ju helt... Jag fick ju inte. Så jag gick ju till en extern sponsor för att säga, kan jag få 30 000? Jag måste köpa massa grejer. Då fick vi in det här på Swish. Och via det här, något sorts medlems... någon kassa, då, vi har något Swish-nummer. Och så gick jag och köpte grejer för 30 000. Och så gick jag med utlägg. Vem tror du blev lite mindre nöjd över det? För jag hade ju glömt att förklara att jag löste 30 kronor, eller 30 000 kronor till det här. Så då fick man ju säga en 3 sekunders hårblås innan jag hann förklara.
Nej, det är inte era pengar.
Men november, just som du sa där, nu kommer jag inte riktigt ihåg, men det finns ju typ ett års jul där saker och ting ska, och just i Sävehof så fanns det alltid grejer, i och med att jag var både gymnasieansvarig, eller ansvarig var inte, men alltså chef över gymnasiet. Och sen akademi, alltså sporten. Jag måste se till att Valin också har koll på grejerna. Han hade stenkoll, så det var ju inte ett astungt jobb. Ungdomssidan och sådär. Så att det fanns många saker att uppdatera.
Precis, när du har byggt färdigt din trupp, som du säger, eller så, det som man fattar. Då är det så här, men då ska du tänka på att alla lag ska gå till steg 5 i JSM och du ska ha någonting med det att göra på något sätt, och akademin, och sen så ska man börja fundera på, ja snart måste vi börja fundera på kontraktsförlängningar och det ena med det tredje, alltså så här, det är som så här, det pågår ständigt liksom.
Försäsongsläger, vi har någonting i Sävehof, så hade vi något som vi kallar för världens bästa plantskola, där vi liksom inte bara skulle sitta, där vi satt en gång i månaden ungefär och försökte brainstorma och utveckla. Det var tillsammans med akademiledarna och Peter Möller som hade, han var den som sammankallade allt det här. Och så satt vi egentligen bara och pratade om folks utveckling, vad vi kan göra bättre hela tiden och sådär. Och så det var ju också ett sätt att fördriva tid. Men sen har du också, alltså som sagt, försäsongsläget ska planeras. Kickoffer, alltså vi har 200, nu är vi nog 280 ungdomsledare i Sävehof. Alla de ska få prata och vara på ett möte och få grejer och veta vad en säsong innebär, och utbildningar, föräldrautbildningar, funktionärsutbildningar. Ni vet att typ nu för tiden så kan du ju typ livescora ner till så här 12-åringar. Då skulle det finnas en dator i varje. Varje hall ska ha en dator.
Och det är sportchefen som...
Nej, men det ska, alltså, om det inte funkar. Alltså, mm. Då kan jag, ungdom får mejl, jag får mejl. Då måste vi ha ett möte om att det ska funka. Alltså sådär. Så att, nej men det fanns att göra. Men de som bara är sportchefer i för alltså ett lag. Alltså vi herrar i Skövde. Alltså det är klart att november just... Nej, inte kanske just, men vi säger... mars när säsongen är när värmningarna är klara för nästa säsong, då kan det, då kan man unna sig en semester.
Ja, okej. Okay. Ja, för det är ju nästa så här, nu så här, nu du benchmarkar ju lite mot världens största handbollsförening här som är just IK Sävehof. Det är ju inte säkert att sportchefen i Västerås Irsta kan fixa fram 30 000 för hos en extern sponsor för bättre gummiband liksom. Mm. Men du har ju varit i AMO nu. Den senaste säsongen. Hur skiljer sig arbetet där? För där är det väl inte... Det är inte en sån enorm apparat. Det är inte en akademi att ta hänsyn till på det sättet, antar jag. Utan där är det väl mer... Jag gissar att det är mer riktat att du ska med ditt kontaktnät bidra till att utveckla A-laget i första hand. Eller?
Ja, alltså... Det blev ju lite... inte fel, men... Det vi kom överens om, jag och Amo, var ju någon sorts värvningsansvarig. Och sen ett bollplank, både speciellt inledningsvis med klubben och var in. Jag var med på lite möten med Gensel och förbundet och liksom, ja, kom kanske med lite tips av de erfarenheter som jag hade fått innan om vad det skulle innebära för att vara i högsta serien. För det är ganska stor skillnad från att spela allsvenskan. Mm. Med kraven från förbundet och sådär. Så det var väl det. Men när det där just var över första månaden alltså, och de flesta värvningarna var klara, så hade jag egentligen inget på pappret. De gick ut och skrev sportchef. Men det, jag är egentligen inte sportchef i AMO. Jag är värvningsansvarig till att komma igång i ligan liksom. Men där du egentligen ute efter är att de, för de har, AMO har ju inte alls många ungdomar. De har ju liksom ett eller två lag eller så där, tror jag. Så det är en helt annan. De som sitter där och jobbar, det är ju superstor skillnad såklart. Och de sportcheferna, eller den som blir sportchef nästa år, eller den gruppen de jobbar med, de jobbar egentligen bara med att fixa det här som Emil är FN. Så det är spelare liksom, fram och tillbaks. Det är ingenting med analys och försöka hjälpa tränarna och så har, jag tror inte de har speciellt stort ansvar för den stora sportsliga bilden. Så det är en jättestor skillnad, tror jag, för många klubbar.
Mm. Får jag fråga bara också, hur när du värvar en spelare, så klart måste man ju ha en spelare som är en tillräckligt bra handbollsspelare. Men hur värderar du, för jag vet ju, och det sa du ju nu också, att du värderar en sak som personlighet rätt högt. Så personlighet och sen typ handbollskunnande. Och den tredje grejen måste väl vara hur man passar in rent spelideologiskt. Alltså hur passar man in i Sävehofs spel? För att ni letar ju en annan typ av vänsternia än vad Alingsås gör och så.
Ja, men mitt första år hade jag inte kunnat få påverka så mycket och kom väl till ett lag som var lite halv. Vi hade bara en vänsterkant. Vi var en kort på nio egentligen och sådär. Så där, då fick man göra några nödvärvningar i typ juli. Och det blev ju inte svinbra egentligen. Men det var, man får, då finns det inte så mycket på marknaden. Men jag vill inte säga för mycket heller. Men vi kan säga så här. Jag tycker det är väldigt viktigt i modern handboll att ha bra kanter. För att modern handboll är...
Fan, synd att Josef inte är med här.
Nej, precis. Vi snackar ju alltid ner kanterna här i vår podd.
Ja. Nej, men vad händer om du inte har bra kanter? Då kan du spela ganska mycket smalare som försvarsspelare. Alltså de sex som står i försvar. Mm. Och hur ser modern handboll? Hur spelar Magdeburg nu? Är det mycket skott
alltså, utifrån? Det har hänt så jävla... Alltså, det är fan... Det här är ju någonting vi hade kunnat lägga 10 minuter på. För det har hänt så jävla mycket... i handbollen på 10 år bara. alltså vilka vinklar kanterna tar nu och gör mål på. Hur omöjligt det är att försvara, dels på grund av gängse regler som gäller, men också att du kan liksom inte släppa ett dåligt läge nu för tiden. Det är, nej, du är något på spåren, Emil. Det är skönt att någon drar en lans för det.
Men det jag ska landa också lite i är att bra kanter är svinviktigt, för då måste ettorna stå ganska smalt. Och modern handboll är ju, det är duell, 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 duell. Vinna din duell. Och där kom, då kommer nästa grej, kravbilden. Om ni kollar hur vi värvade i, alltså Olle Ek, Mitten, Ville, Elias. Alltså, vad är de bra på? De är väldigt, duell. Ja, duell. De är väldigt bra duellspelare och får bollen vidare. Och det var ju någonting som Micke ville ha. Alltså, och då kollar vi på det. Vilka är bäst på det som vi kan få? Så det var ju sen har ju inte alla, det skulle bli väldigt kul att se med Micke i Pixege till exempel. De har ju ett par, de har en spanjor tror jag, eller om han är han har ju jag tror han är spanjor. På höger nio som är, han ser inte alls ut som Emil Berlin. Bode, Ungersk, han ser inte alls ut som Elias. Det ska bli jävligt kul att se, för jag vet ju att Micke kan ju, i landslaget med Erik Johansson kan de ju spela annat spel lite sådär. Och, så att även om han också är bra duellspelare, så det ska bli faktiskt jävligt intressant att se just den grejen. Men de bästa och moderna i handboll är ju jättebra på de grejerna. Så den kravbilden tycker jag är viktig. Att man ska kunna passa in i modern handboll. För vi vill ju spela i Europa och man vill ju ta steg. Liksom. Det är viktigt att spelarna som går till Sävehof kan bli proffs. För det blir en trovärdighet som gör sen att man får nya spelare som har ambitionen att bli proffs. Sådär. Så. Jag har en rolig grej på Olle Ek som är ganska en del i också researcharbetet är ju att när man träffar någon och har ett face-to-face-möte för första gången, om inte spelarna har skrivit på eller vad det är, så vill man låta initierad och uppdaterad. Även så om det är lite falskt. Det kan väl vara lite research inom alla branscher. Man vill framstå som kunnig. Men då hade jag gått in och jag har gått in på han och hans tjejs Insta och några vänner till dem och sett lite.
Jag tänkte säga Wikipedia, ja, nej, hämtat info.
Nej, men jag har liksom gått in på någons och så sett, jag har tagit reda på vart man åkt på semestrar och liksom så här. Och sen fysbilden är ganska viktig, men då hade Olle lagt upp semester gymträningsbilder och så här, där han gjorde en jävligt snygg ryckknäböj bland annat, vilket tyder på en jävligt fin rörlighet och såna saker. Och sen när vi har möte med honom och hans tjej och Micke och Linus och någon mer från Sävehof, så säger jag det. Normalt sett så är jag ganska skarp på att komma ihåg vad jag säger och så här. Och jag bara, nej men jag såg på din Insta där någonstans att du hade en ganska bra, du fysen tror jag inte kommer ha några problem. Det såg både viktmässigt och rörelsemässigt ut väldigt bra. Han bara, men jag har inte lagt upp någon sån bild. Jag bara, ja men det kanske var du då Elin, hans tjej. Nej, jag har inte heller. Och så här. Och då Olle typ så här, men jag vet inte exakt hur vi kom fram till det, men det var så här, det kom fram att jag hade gjort lite
stalkat honom helt enkelt.
Jag hade stalkat honom
lite så. För mycket. Ja,
men det vi var honom i alla fall.
Men bra, hur fick du fram den här videon om han inte hade lagt ut den?
Nej, men jag gick, alltså det var någon kompis. Någon av hans kompis. Jag gick in på hans, jag vet inte riktigt vilka. Jag kommer inte ihåg hur jag hittade det, men jag gick in och kollade och försökte lära mig allt om Olle Ek liksom. Och sen visade sig att det kom fram att jag stalkade honom, så det var väl. Ja. Så sånt gör jag i november. Jag kollar Olle Eks kompisars Instagram. Det gör jag i halva november. Ja.
Och sen skrev han på. Ja.
Det känns ändå som ett jobb som passade väldigt bra.
Ja, det gick ju, det var kul och det var gick bra och ja.
Ja, fan vad kul att få höra lite om det här. Vi kommer säkert återkomma till det längre fram också. Vad spännande ska bli att se vem som ska få sitta på bänken nästa vecka. Det känns som att ingen sitter säker just nu.
Vi behöver inte dra det här i långbänk. Jag känner att jag själv kanske så här förpassar mig till bänken för att jag har varit en jävla så här tabellrapande apa ganska mycket. Men det är sista omgången nu i Allsvenskan. Och det är plats 11-12 får kvala. Plats 13-14 åker ur. Och de här fyra ska möta varandra i sista omgången.
Så just det, vi har ju peggat upp för det här några gånger. Nu måste vi dra hela grejen.
Vi måste dra hela grejen. Att på 11:e plats...
Jag menar, först och främst, på tisdag så...
På tisdag.
Fan vilken sjuk vecka då. Då har vi alltså tisdag avgörs allsvenskan. Onsdag avgörs damernas liga. Och torsdag avgörs herrarnas liga.
Mm. Ja, precis.
Hade varit kul om någon tv-bolag hade snappat upp det här.
TV? Vad är det?
Nej, exakt.
Du menar någon webbplattform?
Ja, exakt.
Nej, men då på 11:e plats de vita eleganterna. Reberslid, 19 poäng. På 12:e plats de orangea Bergslagstrollen, eller vad fan de är, Lindesberg, 19 poäng. 13:e plats, just nu ute alltså, Anders Torp, 18 poäng. Och jumboplats, IFK Ystad, 17 poäng. Så att liksom en seger kan ju förändra allt här nu.
Och just i den sista, fan, jag ska ju... du ska ju gå eventuellt återkomma med ett resereportage. Då. Det är ju möjligtvis så att jag ska till Tyresö.
Ja, du ska Tyresö drott.
Mm.
Det, alltså, du menar 8:an mot 6:an?
Ja. Det kanske inte blir något längre resereportage.
Det blir bänken på dig.
Får man säga det? Att det kan bli ett celebra röster därifrån?
Vi får se om det blir något resereportage. Förlåt Charlie, tillbaka till...
Nej, men det är inget att bemusa för. Alltså, jag vill bara liksom... Jag tycker det är helt sjukt att det kan falla sig så efter 25 spelade matcher. Att RIK då ska avsluta mot Anderstorp. Och Lindesberg ska avsluta mot IFK Ystad. Och beroende på... Ja, men så här, det kan... Allting kan kastas om kull. Beroende på de här resultaten liksom. Att RIK just nu har tre lag bakom sig men kan lika gärna åka ur vid förlust mot Anderstorp. Och om Lindesberg liksom inte gör sitt jobb mot IFK Ystad. Så det är egentligen liksom bara det vi vill säga. Och att det är sjukt att alla lag i botten har på något sätt liksom repat sig så in i helvete på vårkanten här. Så att, och det har jag varit inne på innan. Men det, jag tycker det är helt... Det är helt sjukt att det kan vara så. Att det kan falla sig så.
Går det på form på senaste 5 matcherna, då ligger plötsligt RIK 4 i ligan.
Ja. Ja, och jag menar, alltså, Lindesberg kan inte ligga så jävla långt efter heller, tänker jag.
Ja, de har faktiskt bara vunnit 2 av 3. Men det är nog de 2 senaste, va? Ska vi in och kolla. Nej, ja, kanske det. Nej, de handtorskar mot Torslanda som också då. De däremot har ju också, de var ju också med i snacket först, men det är de inte nu. Lindsberg slog Karlskrona, torska Torslanda, sen slog de Västerås. Det är deras 3 senaste.
Ja, och jag tänker framförallt att RIK hade liksom 3 segrar totalt innan nyår liksom. Och efter det har de så här 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poäng på den här sidan. Så att det är oerhört rafflande. Det är en kanonvecka. Allsvenskan avgörs på tisdag. Sävehof, dunderviktigt möte nere i Hannover på tisdag. Handbollsligan dam onsdag. Och vad var det vi sa mer?
Ja, herrarna på torsdagen då.
Herrarna på torsdag.
Ja. Oj, oj.
Amaze balls. Fy fan vad gött. Hoppas man inte blir bänkad till nästa vecka. Kommer ju finnas jättemycket att prata om.
Verkligen. Ska vi också bara riva av då damernas Champions League, där det ju
är det något man river av?
Jag vet inte, men det ska i alla fall nämnas då att åttondelsfinalerna är spelade där. Det är ju det där orena Champions League-formatet där vissa spelar åttondel och vissa går direkt till kvartsfinal. Men kvartsfinalerna är i alla fall satta nu då. Och där har vi ju Gjör mot Kristiansand. Och sen har vi Metz mot CSM Bukaresti. Och så har vi Odense, Bietigheim och Esbjerg mot Fenersvaros. Och vad har vi att se fram emot där, Bergis?
Ja, alltså det... Metz Bukarest tror jag blir... För nu kommer jag kasta yxan lite där, som att jag mina spelar i Vipers. Jag tror Gör... Vipers har inte sett så jävla bra ut. Och det har varit lite... Ja, de är jävligt upp och ner.
Och Gör och Per Johansson nu också.
Ja, nu har visserligen inte Gör heller sett så jävla bra ut. Men nu har de en tränare som är ganska bra på det här. Och sådär. Så jag vet inte, jag sätter Gör som en favorit där. Men jag tror Bukarest kommer vara... De verkar hitta någon form här nu. Och de har jävligt bra spelare på alla positioner. Det hade de inte förra året. Så att nu har de... De gjorde ett bra sportchefsjobb. Förra året så åkte de i just kvart. Och hade väl en svag tunt på linjen och sämre på, om det var nu, fan, det här borde jag komma ihåg verkligen, om det var WC, någon av kanterna, högerkant tror jag det var. Och då värvade de såhär, nu värvar vi där, och höger ner. Så de bara, vi är dåliga här, vi värvar här. Så det var enkelt pusslande. Och det har ju gett lite frukt här nu, för att slå Krim med totalt 12 mål, det är bra. Annars är det väl Beatingham, det var ju en skräll att de slog ut ICA, Stoden, sen kommer städa av dem ganska enkelt. ESB ska städa av Ferencváros jävligt enkelt också. Men ESB är också lite sådär. De nu efter nyår så har de gjort några, en, två lite sämre matcher. Men de ska ändå städa av Ferencváros.
Fan, jag antecknar här nu till bettingen.
Bra det. En annan grej som var länge sedan vi gjorde, som jag tänker att vi ska göra nu, det är att gemensamt lyssna på Genesarets sjö, va? Kjell Höglunds
dänga. Jag trodde du skulle säga Matchhjälten, som jag ändå fick in någon gång med Lolo Asplund.
Ja. Den kommer med ojämna mellanrum, men inte den här veckan. Vi tar den när du sitter på bänken, Marys.
Ja, okej. Okay. Ja, det är bra.
Rötterna blir starka när det blåser, luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleribö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.